Kapitel 29. Ned i djupet. Ninive sprang genom korridorer där det vimlade av tjänare som ropade skrämda frågor till varandra. De kunde för all del inte känna när någon ledde kraften, men däremot hade de sannligen kunnat känna när palatset höll på att falla i bitar. Hon slingrade sig fram mellan dem, för dem var hon bara ännu en panikslagen tjänarinna. Sairas sken bleknade kring henne medan hon rusade genom korridorer och över borggårdar. Hon blev allt mer orolig för Elaine och det blev svårt att hålla fast vid vreden. Om de svarta systrarna hade hittat henne. Vem visste vad de hade, förutom en Tyrann Greel som frambringade landseld? På listan över de saker som svarta Aya hade stulit fanns det flera vars användning var okänd. Vid ett tillfälle såg hon Leandrin med sina ljus tårnungsfärgade flätor och Rihanna med den vita strimman i sitt svarta hår. De båda kvinnorna skyndade ner för en bred marmortrappa. Hon såg inte Sairdars glöd omkring dem, men att döma av hur tjänarna köt och kastade sig undan framför dem banade de sig väg med kraftens hjälp. Då skattade hon sig lycklig att hon själv inte hade försökt klamra sig fast vid urkällan. De skulle ha kunnat hitta henne på ett ögonblick i vimlet om de såg glöden kring henne. Och innan hon hade fått vila skulle hon inte vara i stånd att möta någon av dem, än mindre båda. Hon hade det som hon hade kommit för att hämta. Leandrin fick vänta. Trängseln blev allt mindre och det var helt folktomt när Ninive kom fram till den smala korridor vid palatsets västsida där de hade avtalat att mötas. De andra väntade på henne bredvid en liten bronsbeslagen dörr med ett stort järnlås. Amathera var med dem. Panarken hade på sig en lätt linnemantel med uppdragen huva och stod mycket rak och stel. Man kunde ta hennes vita klänning för en tjänarinnedräkt om man inte synade den ingående och såg att den var av siden. Den genomskinliga slöjan framför hennes ansikte var åtminstone i linne, av samma slag som tjänarna bar. Genom dörren hördes dämpade rop. Tydligen var upploppet fortfarande igång. Måtte nu bara männen göra resten av sin del. Ninive ignorerade Egeinin och gav Elaine en hastig kram. Jag var så orolig. Har du haft några bekymmer? Inte det minsta, sa Elaine. Egeinin skruvade på sig och den yngre kvinnan gav henne en menande blick. Sen tillade hon. Amalthera ställde till med lite bekymmer, men det har vi rätt ut. Ninive rynkade pannan. Bekymmer? Varför skulle hon ställa till med bekymmer? Varför skulle du göra det? Det sista var riktat till panarken som stod med högburet huvud och vägrade att titta på någon. Elaine tycktes själv vara lika motvillig att svara. Det var Sjönsjön kvinnan som svarade. Hon försökte smita iväg och larma sina soldater för att de skulle driva ut mörkvännerna ur palatset. Trots att hon hade blivit tillsagd att inte göra det. Ninive vägrade att se på henne. Se inte så arg ut, Ninive, sa Elaine. Jag hann upp henne och så hade vi en liten pratstund. Jag tror att vi är helt överens nu. Det ryckte i panarkens kind. Vi är överens, Aesir, skyndade hon sig att säga. Jag ska göra precis som ni säger. Och jag ska ge er papper som borde kunna ge er fri lejd även hos rebellerna. Vi behöver inte prata mer. Elaine nickade som om hon förstod precis vad kvinnan menade och tecknade åt henne att vara tyst. Panarken slöt lydigt munnen. Hon såg en aning trumpen ut, men det kanske bara berodde på formen på hennes mun. Uppenbarligen hade det försiggått en del besynliga saker och Ninive tänkte ta reda på vad senare. Det var tomt i den smala korridoren, men det ekade fortfarande av panikslagna rop från palatsets inre. Bakom den lilla dörren hördes pöbelns vrål. Men vad har du råkat ut för, fortsatte Elaine med bekymrad min. Du skulle ha varit här för en halvtimme sedan. Är det du som har orsakat allt detta tumult? Jag kände att två kvinnor ledde tillräckligt mycket av kraften för att få hela palatset att störta samman. Och en liten stund senare verkade det vara någon som försökte åstadkomma just det. Jag trodde att det måste vara du. Jag fick hindra Egeinin från att ge sig iväg och leta efter dig. Egeinin. Ninni tvekade. Sen förmådde hon sig att röra vid Shonshen kvinnans axel. Tack. Egeinin såg ut som om hon inte riktigt själv förstod vad hon hade gjort. Men hon nickade kort. Mogeidin hittade mig. Och eftersom jag grunnade för länge på hur jag skulle kunna föra henne inför rätta var det nära att Jeannie Cade brände huvudet av mig med lanseld. Elaine pep till och Ninni skyndade sig att lugna henne. Jag var egentligen aldrig nära att bli träffad. Fångade du Mogeidin? Fångade du en av de förlorade? Ja, men hon kom undan. Så där, nu hade hon erkänt allt sammans. Hon skruvade besvärat på sig, medveten om allas blickar. Hon tyckte inte om att vara den som hade felat. Hon tyckte särskilt illa om att ha gjort någonting som hon själv hade påpekat var fel till att börja med. Elaine, jag vet vad du sa om att vara försiktig. Men när jag väl hade henne i mitt grepp kunde jag bara inte tänka på något annat än att föra henne till doms. Ninni tog ett djupt andetag och förmådde sig att fortsätta med ursäktande röst. Jag satte allt sammans på spel genom att glömma vår uppgift. Men du kan väl låta bli att banna mig. Det ska jag, sa Elaine bestämt. Så länge du bara kommer ihåg att vara försiktig i framtiden. Egeinin härklade sig. Åh, just det, tillade Elaine hastigt. Det verkade som om deras väntan hade börjat gå henne på nerverna, för hon hade fått röda fläckar på kinderna. Hittade du kragen och sigillet? Jag har dem. Hon klappade på bältespåsen. Det lät som om ropen blev högre utanför dörren och likadant med de rop som ekade genom korridorerna. Leandrin var tydligen i färd med att vända upp och ner på palatset för att få veta vad som hade hänt. Vart har kararna tagit vägen? Min legion, började Amathera. Elaine tittade på henne och hon knep genast igen läpparna. Deras pratstund måste sannligen ha varit någonting i särklass. Panarken liknade en liten flicka som var rädd att bli skickad i säng utan kvällsvard. Ninni sneglade på Egeinin. Shonshanien hade blicken fäst vid dörren. Hon hade alltså velat ge sig iväg och leta efter Ninni. Varför låter hon mig inte hata henne? Är jag så olik henne? Plötsligt slog dörren upp. En hukande Julian drog ut två tunna böjda metallstavar ur låset och rätade på sig. Det rann blod på ena sidan av hans ansikte. Skynda er, vi måste komma härifrån innan det blir ohanterligt. Ninni stirrade storökt på honom och undrade vad han ansåg vara ohanterligt. Bale Domons sjömän, åtminstone 300 man, stod i dubbla led i en halvcirkel som en mur kring dörren. Domon själv viftade med en påk och uppmuntrade dem med högljudda rop. Han var tvungen att ropa för att höras över larmet som fyllde den breda gatan. Det var en sjudande massa av kämpande, vrålande män som sjömännens stavar och påkar nätt och jämnt förmådde hålla tillbaka. Egentligen var de emellertid inte intresserade av sjömännen. Spridda i folkhavet fanns små öar av beridna vitrockar som svingade sina svärd mot män som anföll dem med högafflar, tunnstavar och bara händerna. Det haglade stenar över dem och ibland slogs en hjälm av från en ryttares huvud, men alla ljud dränktes av massans vrål. Plötsligt skriade en ensam vitrockshäst, stegrade sig och välte baklänges. Den kravlade sig snabbt på fötter igen, men dess ryttare hade försvunnit. Här och där i folkmassan syntes andra ryttarlösa hästar. Var det alltså detta de hade satt igång, bara för att dra uppmärksamheten från sig själva? Hon försökte påminna sig om skälet, la handen mot bältespåsen så att hon kunde känna sigillet av Coendilar, kragen och armbanden. Men det var svårt. Män dog här. Därom rådde ingen tvekan. Kan ni röra på er kvinnor, ropade Thom och vinkade åt dem att komma ut. Över ena ögonbrynet hade han ett blödande sår, kanske från en sten, och hans bruna rock skulle inte längre duga ens till trasor. Det här kan bli riktigt otäckt om Panarklegionen bestämmer sig för att inte fly. Amathera gav till ett förskräckt ljud, men sen knuffade Elaine ut henne med fast hand. Ninni Boyganin följde efter. Så snart alla fyra kvinnorna hade kommit ut slöt sig sjömännen kring dem i en tät ring och började kämpa sig bort från palatset. Ninni förmådde nätt och jämt hålla sig på fötter när männen som försökte skydda henne törnade emot henne. Vid ett tillfälle snavade Geinin och var nära att falla. Men Ninni grep henne i armen, hjälpte henne upp och fick ett tacksamt leende till svar. Vi är inte så olika, tänkte hon. Inte helt lika, men inte så förfärligt olika. Hon log uppmuntrande mot Shonshen-kvinnan, och det utan att behöva tvinga sig till det. Den sjudande folkmassan sträckte sig flera kvarter bort från palatset, men så snart de hade lagt den bakom sig var det nästan tomt på de smala, krokiga gatorna. De som inte själva var inblandade i upploppet var tydligen visa nog att hålla sig undan. Sjömännen spred ut sig en aning, gav kvinnorna mer plats, men om någon tittade åt deras håll möttes han av hårda blickar. Tanshiko var fortfarande Tanshiko. Det förvånade nästan Ninni. Det kändes som om hon hade varit i palatset i flera veckor. Staden borde ha hunnit förändra sig. När sålet började dö ut bakom dem bugade sig Thom för Amathera där han linkade fram. Han lyckades göra gesten riktigt elegant. En ära att möta er, Panark, sa han. Tala och jag ska tjäna i den mån som det står i min makt. Till Ninivs bestörtning sneglade Amathera på Elaine, gjorde en liten grimas och sa: Ni tar miste, bästa herre. Jag är bara en fattig flykting från landsbygden, räddad av dessa goda kvinnor. Thom utbytte förbluffade blickar med Julian och Domon. Men när han öppnade munnen sa Elaine: Kan vi fortsätta till värdshuset, Thom? Det här är knappast rätt plats för förtroliga samtal. När de kom fram till de tränne plommonen presenterade Elaine Panarken för Rendra som Thera, en fattig flykting som behövde en halmadrass att sova på och kanske lite arbete för att tjäna ihop till brödfödan. Värdinnan ryckte uppgivet på axlarna, men när hon sedan försvann i riktning mot köket tillsammans med Thera hade hon redan börjat berömma kvinnan för hennes vackra hår och talade om hur underbar hon skulle se ut i rätt sorts klänning. Ninni väntade tills resten av dem hade kommit in i de fallande blomstens kammare och stängt dörren bakom sig innan hon sa: Thera? Och hon gick med på det. Elaine, Rendra kommer att låta henne passa upp i skänkrummet. Elaine verkade inte alls förvånad. Ja, förmodligen. Med en suck sjönk hon ner på en stol, sparkade av sig tofflorna och började energiskt massera sina fötter. Det var inte särskilt svårt att övertyga Amathera om att hon bör hålla sig dold några dagar. Det är egentligen inte så långt från Panarken är död till död åt Panarken. Att hon fick se upploppet tror jag också kan ha hjälpt till. Hon vill inte behöva förlita sig på Andrix hjälp för att återfå tronen. Hon vill genomdriva det med sina egna soldater, även om det betyder att hon måste gömma sig tills hon kan komma i kontakt med legionens generalkapten. Jag tror att Andrik har en överraskning att vänta från hennes håll. Det är bara synd att inte han överraskar henne. Det skulle hon förtjäna. Jomon och Julian utbytte en blick och skakade oförstående på huvudena. Egeinin nickade för sig själv, som om hon förstod och höll med. Men varför, ville Ninni veta. Om hon försökte smita förstår jag att du blev arg, men varför detta? Hur lyckades hon förresten med det när ni bevakade henne båda två? Egeinins blick flackade åt Elaines håll, men så hastigt att Ninni inte ens var säker på att hon hade sett rätt. Elaine böjde sig fram för att gnida sig under ena fotsulan. Det måste ha gjort ont för hon blev röd om kinderna. Ninni, kvinnan har ingen aning om hur enkelt folk lever. Som om hon själv hade det. Hon verkar faktiskt bry sig om rättvisa. Det tror jag i varje fall. Men likväl bekymrade det henne inte att det fanns mat för ett helt år i palatset. Jag nämnde soppköken och hon visste inte vad jag talade om. Det kommer att göra henne gott att få arbeta för sin kvällsvard i några dagar. Hon sträckte ut benen under bordet och böjde på tårna. Ah, det var skönt. Så många dagar lär det väl ändå inte bli. Inte om hon ska få Panarklegionen att släpa ut Leandrin och hennes anhang ur palatset. Syn, men så är det. Nå, det måste hon, sa Ninni bestämt. Det var skönt att få sitta ner, även om hon inte kunde begripa varför Elaine var så upptagen av sina fötter. De hade knappt gått alls idag. Och ju förr, desto bättre. Vi behöver Panarken och inte i Randras kök. Hon trodde inte att de behövde bekymra sig för Mogadin. Kvinnan hade haft alla möjligheter att komma efter Ninni när hon väl hade gjort sig fri. Att hon hade lyckats bli fri förbryllade fortfarande Ninni. Hon måste ha varit vårdslös när hon knöt åt de skärmande flödena. Men om Mogadin hade varit ovillig att möta Ninni då, när Ninni var nästan helt utmattad, skulle hon knappast komma efter dem nu. Inte för att få någonting som hon tydligen ändå inte tyckte var särskilt mycket värt. Detsamma gällde dock inte Leandrin. Om Leandrin lyckades utröna ens hälften av vad som hade hänt, skulle hon utan tvekan sätta efter dem. Det kan fortfarande hända, mumlade Thom, att den rättvisa som tronens dotter förordar kan segra över Panarkens rättvisa. När vi lämnade palatset strömmade det in karar genom dörren där ni kom ut, och jag tror att några redan har kommit in från framsidan. Det kom ut rök ur flera fönster. I kväll är det inte finnas kvar mer än en bränd ruin. Det kommer inte att behövas några soldater för att jaga ut svarta Aya. Och sålunda kan Fera få de dagar hon behöver för att lära sig den läxa du önskar. Du kommer att bli en god drottning en dag, Elaine av Andor. Elaines glada leende bleknade när hon tittade på honom. Hon reste sig upp och tassade barfota runt bordet. Efter att ha rotat fram en näsduk ur en av hans rockfickor började hon trots hans protester torka blodet ur pannan på honom. Sitt stilla, sa hon, och lät precis som en mor som talar till ett bångstyrigt barn. Vi kanske i varje fall kan få se vad det var som vi riskerade liv och läm för, sa Thom, när han förstod att Elaine inte tänkte låta sig hindras. Ninni snörde upp bältespåsen och la ut innehållet på bordet. Först den svartvita plattan som hjälpte till att hålla den svartes fängelse för slutet. Sen kragen och armbanden som fick det att ila av sorg i henne innan hon hann lägga ner dem. Alla samlades tätt intill för att titta på föremålen. Dömon fingrade på sigillet. En sån platta har jag haft i min ägo en gång. Det betvivlade Ninni. Endast 7 sådana sigill hade någonsin tillverkats. 3 var krossade nu, trots att de var av Coendilar. Ett annat fanns i Moraines vård. 4 var hela. Hur långt räckte 4 sigill för att hålla fängelset i Shaul Ghul låst? Tanken fick henne att rysa. Egeinin rörde vid kragen, sköt undan armbanden från den. Om hon kunde förnimma känslorna som var fångade i föremålen så visade hon det inte. Kanske var det bara de som kunde leda kraften som hade denna känslighet. Det är inte någon Erdheim, sa Shonshen-kvinnan. De tillverkas i en silverfärgad metall och i ett enda stycke. Ninni önskade att hon inte hade nämnt Erdheim. Men hon har aldrig burit armbandet själv. Och hon släppte den där stackars kvinnan som hon berättade om. Stackars kvinnan förresten. Hon, denna Bethamin, var en av dem som styrde andra kvinnor med en Erdheim. Egeinin hade visat större nåd än Ninni skulle ha gjort. Det liknar åtminstone en Erdheim, lika mycket som du och jag liknar varandra, Egeinin. Kvinnan såg först häpen ut, men sen nickade hon. Inte så olika. 2 kvinnor som båda gjorde så gott de förmådde. Tänker ni fortsätta att jaga Leandrin? Julian satte sig ner vid bordet och betraktade föremålen som låg där. Hon kanske blir utjagad ur Tanshiko, men hon finns ändå kvar någonstans, tillsammans med de andra. Likväl tycks med dessa ting vara för viktiga för att man ska våga låta dem ligga här. Jag är bara en enkel tjuvjägare, men jag skulle mena att de borde föras till Vita tornet för att komma i tryggt förvar. Nej. Ninni blev själv förvånad över våldsamheten i sitt svar, liksom de andra, att döma av hur de stirrade på henne. Hon tog långsamt upp sigillet och la tillbaka det i bältespåsen. Den här ska till tornet, men dessa. Hon ville inte röra vid de svarta ringarna igen. Om de hamnade i tornet skulle kanske Aes Sedena besluta sig för att använda dem på samma sätt som svarta Aya hade tänkt, för att kontrollera Rand. Skulle Moraine göra det? Juan Sange? Hon tänkte inte ta risken. De är allt för farliga för att vi ska våga riskera att de någonsin kommer i mörkvänners händer igen. Elaine, kan du förstöra dem? Smält dem. Jag struntar i om de bränner sig rakt genom bordet, bara du förstör dem. Jag förstår vad du menar, sa Elaine med en grimas. Ninive betvivlade att hon gjorde det. Elaine trodde helhjärtat på tornet. Men hon trodde på Rand också. Ninive kunde naturligtvis inte se Sidars glöd, men av Elaines sätt att stirra på de avskyvärda föremålen begrep hon att flickan ledde kraften. Armbandet och halsringen låg kvar, oskadda. Elaine rynkade pannan och hennes blick blev än mer koncentrerad. Sen skakade hon plötsligt på huvudet. Hon förde handen mot ett av armbanden, tvekade lite innan hon lyfte upp det och släppte det igen med en flämtning. Det känns... Det är fullt av... Hon tog ett djupt andetag och sa: Jag gjorde vad du bad om, Ninni. Jag vävde in så mycket eld i dem att en slägga skulle ha förvandlats till en brinnande pöl, men armbandet är inte ens varmt. Mogadin hade alltså inte ljugit. Hon hade säkert inte tyckt att det behövdes, så säker som hon var på sin seger. Hur hade kvinnan kommit loss? Men vad skulle de göra med kragen och armbanden? Ninni tänkte inte låta dem falla i någons händer. Mäster Domon, känner ni till någon verkligt djup del av havet?
Det gör jag, fröken Almir, sa han dröjande.
Försiktigt, med ett försök att inte förnimma de starka känslorna, sköt Ninni kragen och armbanden mot honom över bordet. Sänk de här sakerna där, så att ingen kan fiska upp dem igen. Efter en liten stund nickade han. Det ska jag. Han stoppade dem hastigt i rockfickan, ovillig att röra vid någonting som var förknippat med kraften. I den djupaste delen av havet som jag känner till, nära El Somera. Egeinin tittade bekymrat bort mot dörren, säkert miljönarens avfärd i tankarna. Ninni hade inte glömt att kvinnan hade kallat honom för en man i passande ställning. Hon fick lust att skratta. Det var nästan över. Så snart Domon kunde segla skulle den förhatliga kragen och armbanden vara försvunna för alltid. De kunde ge sig av mot Ter Valon. Och sedan? Sen skulle hon återvända till Tyr, eller var nu Erlan Mandragaron befann sig. Att ha kämpat mot Mogadin, att inse hur nära hon hade varit att bli dödad, eller än värre, fick det bara att kännas än mer brådskande att ta itu med honom. Hon måste dela honom med en kvinna som hon hatade. Men om Egeinin kunde kasta ömma blickar på en man som hon en gång hade tagit i fånga, och Domon tittade tveklöst på henne med intresse, och om Elaine kunde älska en man som skulle bli vansinnig, då måste hon kunna lista ut något sätt att finna glädje i det hon kunde få av Lärn. Ska vi gå ner och se hur Thera sköter sina plikter som piga, frågade hon. Snart skulle de fara till Ter Valon. Snart.